En podcast från Aftonbladet.
Tidesidan har satt ner alla sina fötter nu. Inga hinder finns kvar. Ramarna är klara. De fyra partierna vill bilda majoritetsregering och i den ska Ulf Kristersson vara statsminister. Nu återstår bara att skrapa ihop 175 mandat så är saken till höger biff. Och nöjdast av alla i hela Sveriges rike är förmodligen Jimmy Åkesson. Vid en valvinst får han igenom en massa sakpolitik, en massa ministerposter, makt, guld, gröna skogar. En triumf för partiet som ingen ville ta i med tång en gång i tiden. Men vad finns det för risker för Moderaterna i och med det här beskedet? Varför surar Ebba Busch? Och hur ska oppositionen och SD-kritikerna någonsin hämta sig? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson och jag sitter här med
My Ravade
och Viktor Stenqvist.
Hej.
Hej.
Det var ju den 1 april igår onsdag. Allt är lika panikartat. Ska man gå på något dumt? Det gjorde jag. Ska man behöva komma på något dumt? Det gjorde jag inte. Det kan jag inte säga. Det är för internt. Det skulle ta för lång tid. Men jag blev grundlurad på morgonen.
Nej.
Jag kan berätta för er sen när vi har stängt av. Och alla ska ju hålla på och försöka vara lustiga. Och det är ju, tycker jag, lite av ett problem. För det kan bli ganska krumbuktigt på något vis. Blev ni lurade av någon politiker igår? Jag såg att det var några som försökte. Det var lite obehagligt, tycker jag.
Nej.
Nej.
Ni blev inte lurade.
Och
nej.
Jag kan också säga det här eftersom mina barn inte lyssnar på den här podden. Jag hatar 1 april.
Ja.
Alltså jag hatar det här med lur och pranks.
Rimligt, tycker jag. Det kan som sagt bli lite långsökt. Som när Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar la upp en bild där hon står med Elisabeth Thand-Ringqvist. Och så står det då att de ska bilda lag och så. Det var liksom inte, det var inte jättekul.
Nej, och här måste vi stanna en kort stund. För att jag måste bara fråga någon. Vad ville man förmedla där? Att det här är så osannolikt att vi kommer komma överens om att det liksom är ett skämt.
Nej, det var ju det som var så konstigt med det. Det är ju inte kul, därför att det här är ju också allvar.
Ja, alltså ja. Det här är
Sveriges framtid.
Oppositionens just nu absolut största kommunikationsproblem.
Men kan man inte skämta om allt? Du vet,
jo.
Som man brukar säga.
Jo,
men man kan ju inte garantera att det är roligt.
Nej, precis.
Och ibland, om det inte är kul, då kanske man bara ska backa. Men politikerna älskar ju de här skämten.
Mm.
Och det är ju helt obegripligt för mig. För att den diskussionen vi har inom media, det är ju att vi inte kan syssla med aprilskämt eftersom det handlar om förtroende. Och att i en värld där allting kan manipuleras och se ut som någonting annat med AI och så vidare, är det viktigt att man kan lita på budskap som kommer från trovärdiga källor, som media, som politiska partier. Och ändå tycker de att det här är en jättebra idé att fortsätta med år efter år.
Jag tycker det är viktigt, alltså det som My sa, att makthavare ska hålla sig ifrån att luras. Och då tycker jag att vi ska gå till det som inte var ett aprilskämt, men ändå en speciell dag att hålla en viktig presskonferens på. Moderaternas Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson ställde sig gemensamt på ett podie och levererade det här budskapet.
Vi är överens om att för det första att vi efter valet bildar en fyrparti majoritetsregering som håller kursen från den här mandatperioden. För det andra, att jag kommer att bilda och som statsminister leda den regeringen. Och för det tredje, att i den regeringen kommer Sverigedemokraterna ha ett stort sakpolitiskt inflytande och viktiga ministerposter. Det är naturligt att det bland annat kommer handla om migration och integration.
Ja, ett mycket klart och tydligt besked ändå, får man säga, My. Men hur väntat?
Väntat. Men det var ju väntat att man skulle på något sätt säga att man kommer att bilda en regering, alla fyra partier på högersidan. Det som var lite oväntat var väl två saker egentligen. Det var ju att Ulf Kristersson är statsministerkandidat oavsett hur maktbalansen ser ut mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Alltså oavsett hur stora SD är, oavsett hur små Moderaterna är. det var väl ändå lite oväntat. Och att Ebba Busch blev sur. Det var också lite oväntat. Väntat men ändå oväntat med tanke på allvarligt i situationen och att man ju ändå hade gjort någon slags fototillfälle som man spred ut sen när alla fyra då finns med på bild att man vill bilda regering.
Vi ska ta det här i kronologisk ordning så vi kommer att komma till Ebba Busch. Men först vill jag bara veta, eftersom jag såg den här presskonferensen på min dator men ni var där. Det var något hotell på Skeppsholmen. Stämmer, ja. Det kändes som att det rådde lite högtidlig stämning eller som åtminstone som att de här båda herrarna ville att det skulle vara högtidlig stämning. Vad kände ni som satt i lokalen?
Ja, men det är klart att de tyckte att det här var en viktig dag. Men sen som My säger, det var ju ingen där som var förvånad över att det här skedde. Jag tror inte heller att det för väljarna var särskilt förvånande. Jag misstänker att ganska många som inte är särskilt intresserade av politik inte vet om att SD inte sitter i regeringen. Man ser ju dem som samma lag och har gjort det i flera år. Men ändå, det var ju ett väldigt tydligt besked, men extremt väntat.
Men det som kanske ändå var lite nytt, och det är ju ändå bara april nu, det var väl att det har skett någon form av förhandlingen då, eftersom Jimmie Åkesson har gått med på att ge bort statsministerposten då. Alltså han kommer inte göra det här till en grej. Den är borta från bordet i alla förhandlingar framåt, och någon reporter frågade, men gäller det även om ni får 30% och Moderaterna får 15%? Och då såg Ulf Kristersson ut som en citron. Men de har ju pratat igenom det här, My. De har kommit fram till att ja, ni får sitta i regering. Ja, jag får vara statsminister. That's the deal.
Ja.
Det blir inget tjafs om det här. Men å andra sidan, hade Jimmie Åkesson något val?
Nej, men så på ett sätt har det inte kostat honom någonting. För att Ulf Kristersson var ju redan statsministerkandidaten. Och dessutom finns det nog en hel del taktik bakom det här. För att säga att Ulf Kristersson är statsministerkandidaten oavsett vad som händer, det tar ju också bort ett av motargumenten mot den här regeringen från oppositionen. Och det har ju varit med att skrämmas med att Jimmie Åkesson kan bli statsminister. Så det är ju ingen uppoffring alls egentligen. Det stärker istället den här sidan genom att man tar bort det här liksom attacksättet. Och också att det blir tydligt för alla de väljare som har varit lite oroliga, som fortfarande är lite ängsliga kring Sverigedemokraterna på högersidan. Alltså de här... utan att vara första typ av de här kvinnliga storstadsmoderaterna som de kämpar för att behålla. Så jag tror att det ändå handlar om att man vill stärka det här gänget, inte bara att man liksom har förhandlat fram någonting.
Och sen kan vi också slå fast att inte ens det här var ju nytt. Redan när vi var i Strängnäs i december, i november, alltså i vintras, då sa ju Jimmie Åkesson att han inte såg att han skulle kunna ha något stöd för att bilda regering själv. Så att det har ju, den insikten har han ju haft väldigt länge. Nu är det liksom lite mer formaliserat, eller ja, klart formaliserat. Men det är inte nytt det heller.
Men oppositionen brukar ju också gilla att skrämmas med att även om det är Ulf Kristersson som är statsminister så är det Jimmie Åkesson som håller i taktpinnen. Och det är klart att den här dealen kommer ju med någon form av prislapp ändå. Alltså hur många löften har Sverigedemokraterna fått av Kristersson? Åkesson sa själv ett sakpolitiskt innehåll. Han pratade väl om flera ministerposter. Vad vet vi?
Alltså jag tror att det är mer där det kanske kommer att bli diskussion. Det handlar ju om hur många ministerposter som Sverigedemokraterna ska ha beroende på storleken. Det fick de också fråga om, och där ville de ju inte prata om det lika mycket. Eftersom det är
inte
klart...
Kristersson i alla fall.
Nej, men Jimmie också sa att det är självklart att det kommer att påverka hur stora de blir i förhållande till de andra partierna. Är man ett väldigt stort dominerande parti ska man ha många ministerposter.
Han sa ju också att han ville att det skulle vara proportionerligt utdelat med ministerposter.
Enligt... Det kommer ju bli väldigt intressant, för att någonting som inte är proportionerligt i en koalitionsregering är ju ministerposter.
Precis. Annars alltså hade ju Liberalerna inte haft så många som de har.
De små partierna har ju oproportionerligt många ministerposter. Så att jag tror att det är väl i så fall här det kan bli en konflikt.
Och vill jag ändå också inflika att här kommer ju Moderaterna att någonstans tvingas ge upp någon av de här viktiga prestigeposterna, justitie, finans eller försvarsminister. Alltså någon av dem kommer ju också behöva ges till Sverigedemokraterna om det här proportionalitetsprincipen ska hålla.
Ja, men där vill jag säga, där finns det ju en, säger man, en räv bakom örat hos Ulf Kristersson.
Fråga inte mig nu. Jag blir stressad.
Ja, men alltså här,
något djur.
Här finns det ju, det är mest att jag inte vet om jag använder uttrycket rätt egentligen i den här situationen. Ulf Kristersson var ju, vad ska man säga, i polemik kring hur han hade pratat om det här igår. Han var ju Aktuellt och var sur. En citronsur igen, kring vad han hade sagt och inte sagt. Och det var också i den här konflikten med Ebba Busch. Och då sa han ju att jag har sagt att det är naturligt att Sverigedemokraterna får migrations- och integrationsministerposter, eftersom det är det området där de är dominerande och de tycker det är väldigt viktigt för sitt parti. De pratar också om det på presskonferensen, att det liksom är naturligt att partier har vissa intresseområden och att man får sådana poster i en regering. Och där tror jag finns ändå också en tanke kring vad som är naturligt, jag gör situationstecken nu, för Moderaterna att ha för ministerposter. För vad moderater tycker är naturligt att ha är ju statsministerposten, finansministerposten, utrikesministerposten, försvarsministerposten, justitieministerposten.
De fina grejerna.
Exakt. Och där tror jag att det finns ju ändå någonting i det här argumentet om vad är naturligt och inte naturligt, som det också Ulf Kristersson tjänar på att stärka här nu, att sätta bilden av det naturliga för oss är att ha de här ministerposterna och det naturliga för Jimmie Åkesson att vara migrationsminister. Det naturliga för Liberalerna att ha utbildningsministerposter och det naturliga för KD att ha socialministerposter, vården. Så att jag tror att det här finns också ett gömt budskap.
Nu har vi nämnt Ebba Busch flera gånger, men vi kan väl gå då till det som blev lite av en minispricka ändå igår i Tidö. För Kristdemokraternas Ebba Busch har ju sagt ja till Åkesson hon också. Men hon var inte jättenöjd med den här uppgörelsen då mellan SD och M. Vi ska höra hur det lät.
Varför skulle vi ge bort vissa specifika ämnesområden innan valdagen? Finns ingen anledning att göra. Och jag tycker att jag är både en hyfsad jägare och en engagerad mor. Och då gäller principen att man säljer inte skinnet förrän björnen är skjuten. Väljarna måste få lov att säga sitt. Och man ger inte bort sånt som inte är ens eget.
Och så kan vi då lyssna på vad Kristersson svarade i SVT:s Aktuellt.
Jag håller ju med. Jag använder ju exakt samma formulering idag. Man säljer inga skinn innan björnen är skjuten. Det gamla klassiska citat. Och därför sa vi också mycket tydligt att vi fördelar inga ministerposter i en regering som ännu inte har vunnit ett val. Men vi sa också båda två att det är naturligt. Att vi tycker att det är naturligt att Sverigedemokraterna i en sån ny majoritetsregering axlar ansvar för invandringsfrågorna. Det tycker jag är ganska...
Men det verkar inte som Ebba Busch tyckte att det var så naturligt.
Jag tror att vi menar samma sak i grund och botten.
Ja,
vi tycker att det är naturligt.
Men vänta lite. Hon tycker ju inte att du har mandat att överlämna det här ansvaret till Sverigedemokraterna. Det var ju det hon sa här. Alltså, varför gjorde du det?
Ja, men var noga nu med vad du säger. Jag sa att våra båda partier säger att det är naturligt att Sverigedemokraterna axlar det ansvaret. Vi delade inte ut någon ministerposter. Vi sa bara att vi tycker att det är naturligt. Sen kommer det ske en förhandling.
Borde Kristersson ha lagt upp den här presskonferensen på ett annat sätt nu med facit i hand?
Nej, det vet jag inte. Jag tror inte att något av de här partierna egentligen tar skada. Det här är bara en chans för Ebba Busch att markera närvaro lite grann.
Okay.
Och vara väldigt tydlig med att man inte liksom tar beslut över hennes huvud.
Just det.
Hennes huvud.
Hej, här är jag och jag är ingen dörrmatta.
Verkligen, och det får hon ju visa. Sen tror inte jag att Kristersson störs betänkligt av att han får lite frågor om det här nu. Det kommer jag glömt imorgon.
Tror du samma mig?
Jag tror att det känns viktigt för Ebba Busch och Kristdemokraterna nu att påminna om att de finns, ja. Eftersom alla de här förhandlingarna nu sker ju faktiskt över huvudet på Kristdemokraterna.
Och jag menar, de har inte kommit med något Sverigelöfte.
De har inte suttit i enskilda förhandlingar med något parti. De har inte blivit kontaktade på något sätt. Och det här tror jag smärtar på många sätt. Alltså dels för att Ebba Busch vill vara med, vilket man ju vill om man är en koalition ändå. Och dels för att Kristdemokraterna har ju ändå sett sig själva som murbräckan in i det här samarbetet och beskrivit sig själva som bron, murbräckan, liksom, kontakten mellan SD och regeringen. Och plötsligt så är hela den här rollen överspelad. Och de hade ju också hoppats på att få ha den i den här valrörelsen. För de har ju, som vi har pratat om många gånger här, kämpat med att vara någonting som människor bryr sig om.
Ja.
Det finns liksom ingen anledning, tycker de själva också, det är inte bara vi, att rösta på KD egentligen, om man ändå bara ska kunna rösta på SD och M. Och de har ju velat hitta ett sätt att liksom bli unika då, eller stå ut. Och då har man ju tänkt att det skulle vara den här liksom sammansvetsande rollen. Och nu har de andra bara rusat vidare utan KD.
Tror du att Ebba Busch sitter och filar på något litet manifest som hon och Åkesson kan enas om, eller?
Nej.
Köttbullelunch eller köttbullemoms. Alltså jag vet inte vad de kan hitta på.
Köttbullemoms, sa du det?
Moms, ja. Moms, som är matmoms. Det är mycket snack om moms nu, My. Har du inte hört det, eller?
Nej, det tror jag inte. Men jag är inne på något väldigt viktigt. KD var ju ändå trailblazers när det kommer till att ta in SD i finrummet. De var ändå först. Men det hjälper de ju inte nu, för att nu hamnar ju alltid just på de andra. Sen ska man komma ihåg att KD faktiskt inte är i en helt oproblematisk situation opinionsmässigt. Det är inte som att de står och är helt 100% säkra på att de kommer få ta sig över riksdagsspärren. De har ett jobb att göra och de behöver verkligen synas, och Ebba Busch måste verkligen börja kavla upp ärmarna och se till att det sker, för att allt är inte bara dans på rosor för Kristdemokraterna.
Men det var i alla fall en dag för de politiska historieböckerna, så långt är vi eniga. Och Kristersson har ju vid många tillfällen i historien sagt att någon regering med Sverigedemokraterna, det kommer inte på tal. Jag såg många klipp igår, bland annat på Instagram, där folk tyckte det var kul att lägga ut de här olika, ja, väldigt många gångerna när han har sagt det. Vi ska i alla fall inte ingå i någon regering med Sverigedemokraterna. Nu får han ju ta tillbaka det, kan man säga. Och det måste ju finnas en del moderata väljare kvar ändå, som inte omfamnar SD lika hårt som Kristersson gör nu för tiden. Vilken risk tar Moderaterna i och med det här äktenskapet? Det går ju liksom inte att backa nu.
Nej, men vi har bara varit inne på det, att det här var inget oväntat besked. Och egentligen så har ju man inom Moderaterna sagt under lång tid att beslutet redan har varit taget. De har bara tyckt det var skönt att de slapp prata om det. Att man bara har frågat Liberalerna om hur de ställer sig till Sverigedemokraterna. Men inom Moderaterna, alltså inom partiet, har det inte varit särskilt kontroversiellt. Och man har tänkt att, ja, men om de måste sitta i en regering så får de väl göra det. Det har liksom inte varit ett problem. Och det är klart att det finns sådana väljare kvar, men de förlorade dem i ganska stor utsträckning i förra valet när de blev de här Magda-moderaterna. Och jag tror att efter de här 4 åren så, alltså de som verkligen hatar Sverigedemokraterna, de är liksom inte kvar i något parti på den här högersidan. Precis som Victor sa innan, alltså, vem är det som tänker att de inte redan har ett jättenära samarbete med Sverigedemokraterna. Alltså jag tror inte det är mycket nyanser här som jag tror att vanliga människor kanske inte bryr sig om så himla mycket.
Förre MR-ministern Mikael Odenberg var ute och tyckte till,
ja, men det är klart
i morse.
Men en annan sak som människor absolut inte bryr sig om, som de var höll på och tjatade om på den här presskonferensen. Om man liksom inte är statsvetenskapligt intresserad, då måste man ha tänkt så här, varför tjatar han om en majoritetsregering hela tiden?
Och vad är ditt svar
han
på det?
Han har ju tjatat om att de har en majoritet i riksdagen i 3,5 år. Mm-hmm. Nej, men vad jag menar här är att det här är också en sån annan nyans som bara de bryr sig om. För att då handlar det ju om att man har liksom om man har en majoritetsregering så har man ju alltid möjlighet att få igenom sin politik. Men jag vet, alltså, vad är skillnaden mot vad de har haft nu? Vilken väljare bryr sig om det?
De har ju ändå behövt förhandla med Sverigedemokraterna kring allting.
Exakt, och sen är det också att en majoritetsregering i Sveriges riksdag är väldigt ovanligt.
Men det var väl det han gillade att säga.
Exakt, men vem bryr sig om det? Alltså vem som är en vanlig person som inte är vi? Vi bara, ah, men intressant tanken då att det är det här de vill trycka på. Men en vanlig person, alltså vem bryr sig om det?
Men nu kanske du dumförklarar halva svenska folket. De kanske tycker att det låter så bra.
Ja, men fast
nu får vi en majoritet. De kommer verkligen att få igenom allting. För de kanske det gör skillnad i tugget mig. ordvalet.
Men det hade varit det om det inte hade varit så att Ulf Kristersson i 3,5 år har tjatat om att han har en majoritet i Sveriges riksdag.
Okay.
Det är ju där poäng. Som är så här, jaha.
Och, vad hade ni innan?
Ja exakt. Jaha, ja. Så det tyckte jag också var en onödig detalj, får man säga det.
En onödig detalj, håller du med?
Ja, verkligen. Det tror jag påverkar väljarna väldigt lite när de går till valen. Det enda som jag tror att det här påverkar mer eller mindre det här beskedet som de ger, det är väl ändå de väljarna som Jimmie Åkesson har, där man verkligen vill att han ska bli en statsminister. Han har ju den typen av väljare som ser honom som Sveriges absolut mest naturliga ledare. De kan säkert bli besvikna. Sen tror inte jag att den typen av väljare kanske flyr över blockgränsen. De kanske bara flyr till sofflocket snarare.
Just det. Mm, just det. För där har vi ju faktiskt en väldigt intressant aspekt. Att vi har pratat så många gånger om att Åkesson och Sverigedemokraterna ändå har haft den här fördelen att de har stått utanför etablissemanget. De har visserligen kommit in mer och mer i värmen, men de har fortfarande den här lite uppstickaridentiteten, motvalsidentiteten. Den förlorar de ju helt nu när de skriver på de här papperna, Ami.
Det kommer de att göra. De kommer också behöva rensa ut bland sina politiker som står för just den här mer kanske extrema uttalandena. De kommer inte kunna ha politiker som freebasar på samma sätt. För vad man har haft nu är ju att liksom, partiet har haft en linje, men sen ibland har någon politiker gått ut och varit lite, vad ska man säga, mer extrema i sina åsikter. Och det har ju varit sanktionerat från partiet just för att förstärka den grenen av partiet som är liksom längre ut kanske då åt höger eller har lite mer extrema åsikter i saker och ting. Och det blir väldigt svårt om man sitter i en regering.
Där måste de sätta ner en fot. Eller
det finns ju en kamp inom, precis, det finns ju en kamp inom SD nu som handlar väldigt mycket. Alltså, det som är liknande den här inom Miljöpartiet, alltså realister och fundamentalister. Och just nu håller ju realisterna på att vinna. Men när vi såg till exempel den här kampen om den här AR-15-vapnen, då blossade ju det här upp att det finns ändå falanger inom SD också. De har blivit mer av ett vanligt parti på det sättet. Även om de som är realisterna nu håller på att vinna, så finns det fortfarande kvar lite av det andra.
Jag tycker det här är en spännande diskussion om hur Sverigedemokraterna kommer att bli som ett regeringsparti. Vi får faktiskt återkomma till det, därför att vi måste prata om någonting som är viktigare just nu, och det är ju att alla i tid har sagt ja till en regering. Det finns inga hinder kvar där. Det var ju inget nytt. Men den rödgröna sidan, de har ju lite tuffare. Och vi kan väl börja den här diskussionen med att undra, var den här presskonferensen mest Kristersson sätt att liksom peka långfinger åt den rödgröna sidan?
Ja, 100%. Som vi var inne på lite tidigare, så ett av Socialdemokraternas stora talepunkter senaste tiden har ju varit pekat på att det finns två stycken statsministerkandidater partiernas lag. Och det har de ju malt på. Det är inte bara Magdalena Andersson som har sagt det, är Baudin och det är Mikael Damberg. Alla har liksom upprepat det här gång på gång. Det försvinner ju nu. Den talepunkten försvinner helt och hållet. Och att kunna visa upp en enad front och ett helt klart och tydligt regeringsalternativ gör ju att det blir så mycket tydligare vilken total oenighet som råder på den andra sidan.
Oppositionen försökte ju göra sig hörd då igår onsdag på lite olika håll. Centerledaren Elisabeth Hanringqvist meddelade att Moderaterna har nu valt den konservativa vägen och lämnat liberalism bakom sig. Den riktningen riskerar att hämma jobben, försvaga sammanhållningen och bromsa klimatarbetet. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg, hon tog en annan väg och skrev: "Det är ett historiskt besked att Moderaterna öppnar upp för att ett gammalt nazistparti ska sitta i en svensk regering."
Också kanske inte helt historiskt korrekt, det uttalandet. Det kanske man ändå ska säga. Att det är ändå skillnad på att vara ett nazistparti och ett parti som har haft nazister i sig. Jag säger inte att något av det är bra. Men det är ändå skillnad i att vara ett nazistparti och att vara ett parti som har haft nazister i sig.
Det tyckte inte Maria Forsberg.
Nej, jag vet att hon tyckte det, men jag vill bara ändå lägga det till handlingarna.
Bra, mycket bra. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén skrev att Sverige behöver inte en regering som ställer människor emot varandra. Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson höll förstås en egen presskonferens lite senare på eftermiddagen, och då lät det så här.
Jimmie Åkesson och Kristersson säger ju själva att det är det största partiet som ska ha mest att säga till om i en sån regering. Och det är ju då alltså inte statsministern. Det visar ju också att det här är en instabil konstruktion när den som styr och ska ha mest att säga till om inte är den personen som innehar statsministerposten. Jag är ytterst tveksam till om en sån instabil konstruktion håller under 4 år.
En instabil konstruktion, sa Andersson. Och visst, det kan hon ju säga, men risk för tunga stenblock i glashus råder. Jag ställde ju exakt den här frågan i förra veckans avsnitt av En runda till och jag ställer den igen. Hur stressad och pressad är Magdalena Andersson nu när Tidesidan verkligen befäster sitt lag och hon själv har allt annat än ett sammanhållet lag? På tal om instabila konstruktioner.
Samma svar som förra veckan, hon måste vara väldigt stressad. Men nu måste ju också Centern vara ganska stressad och pressad eftersom det finns ändå en starkare press på dem att komma med något slags besked. Jag vet att de tycker att de har gett bra och tydliga besked, men jag skulle ändå vilja säga att nej, det har de inte gjort. Utifrån det här sammanhanget som vi är i nu så kommer de att behöva säga någonting mer, tror jag. Och sen så Magdalena Andersson, alltså det är ju... Det är mycket som ska spela in när man ska få ihop ett lag. Det är inte bara politiken att få ihop liksom partierna. Det handlar ju också om att få ihop det socialt på något sätt. Alltså det är ju ändå grunden. Och där tror jag att de kanske är ganska långt ifrån varandra. Alltså det krävs ju någon slags personkemi. Och det är väl där de egentligen behöver börja jobba på det. Och... Jag tror att det kommer vara svårt att få in Vänsterpartiet i det också om man vill försöka göra någonting som är någon slags enighet. Vilket jag inte tror att de kommer göra. Jag tror inte Vänsterpartiet kommer vara med på det här.
Nej, men Magdalena Andersson verkar ju också tro att det skulle kunna uppstå någon slags lucka i mitten. Hon snodde in sig ett ganska konstigt resonemang om Liberalerna också under den här presskonferensen. Vi ska lyssna på det.
Om jag förstod rätt så är det så att Liberalerna har visat en öppenhet för att den överenskommelse som är med... Sverigedemokraterna ju bara gäller om Tidöpartierna får egen majoritet i Sveriges riksdag, vilket ju är svårt att tolka som annat än att det finns öppningar för annat.
När så, var det Simona Månsson som sa det?
Det var jag har hört, men har jag så har jag så här, jag har uppfattat det på det sättet. Jag har uppfattat det på det sättet, men även innan dess har jag sagt att det är ju mycket möjligt att så att säga, om Tidöpartierna inte får egen majoritet, att det är ett sånt politiskt landskap kan finnas öppningar för att hitta samarbeten. Det kan ju handla om samarbeten i enskilda sakfrågor. Ja, energiöverenskommelse är en sån uppenbar fråga till exempel.
Ja, alltså hon menar ju här alltså att Liberalerna har bara förbundit sig till Tidö ifall de tar majoritet. Om Tidö-sidan inte får 175 mandat, då ska Liberalerna helt plötsligt hoppa över till andra sidan.
Ja.
Och det är ju en förhoppning hon kan få ha. Det verkar ju vara en förhoppning som även Elisabeth Tannringqvist har, för att hon skickade ut ett uttalande igår där hon vill samla mitten. Centerpartiet har ju tidigare hånats ganska mycket för det här begreppet den breda mitten, som inte så många andra verkar tro existerar, men det verkar ju också som att Magdalena Andersson fortfarande hoppas på den breda mitten. Men de är lite ensamma där om att samla mitten, för det finns inte riktigt någon annan som ser det.
Känns inte som att Simona Mohamsson ser det här i stjärnorna heller?
Nej, verkligen inte. Nej. Hon har ju förbundit sig till ett lag nu och det skulle ju... Ja, sen efter valet, man säger en sak innan valet, sen gör man någon annan sak efter valet. Ja, nej. Det bevingade Johan Persson. Men sen den enda jag tror kan vara hyfsat nöjd med den här situationen är Nooshi Dadgostar någonstans ändå, för att Vänsterpartiet, de står inte och faller med att det finns ett klart regeringsalternativ på den sidan, för att hon kan stå här i Aktuellt och säga att hon skickar brev och hon sträcker ut en hand och gör vad hon kan. Jag tror inte att det är nödvändigtvis hon som tar skada av att de inte kommer överens där.
Men just det här med den breda mitten är ju också kul som skämt, eftersom de har ju redan testat det. De gjorde det med januariavtalet. Det gick inte bra.
Det gick inte
faktiskt
bra.
Jättedåligt.
Spoiler alert.
Mm. Det finns också många andra parametrar i det här som är Liberalerna. Kommer de ens att komma in i riksdagen? Nej, så att det finns ju så otroligt mycket här som är så långt bort att jag tycker egentligen inte att man ska stå på en presskonferens och ens prata om det om man är ledare för oppositionen. För att det är så orealistiskt.
Varför höll hon den här presskonferensen, My?
Ja, men det kanske inte är konstigt. Det är väl ändå naturligt att man som ledare för en opposition håller en presskonferens som handlar om hur man ska ställa sig till att man har tagit ett stort avgörande beslut hos de politiska motståndarna. Det tycker inte jag är konstigt egentligen. Eller inte egentligen. Det tycker jag inte är konstigt. Men däremot så måste man kunna svara på frågorna. Alltså de självklara frågorna som skulle komma var ju: hur gör du nu med ditt regeringsunderlag? Hur ser du på era möjligheter att matcha det här? Och det var ju det hon inte kunde svara på. Det var där hon började liksom nysta in sig i olika resonemang. Och de måste ju ha ett tydligare resonemang. Även om man inte kan svara på frågan.
Och jag tycker att vi ska fastna lite vid den här relationen mellan just Vänsterpartiet och Centerpartiet som kommer vara så avgörande för hur oppositionen ska bilda sitt lag. Och nu vill jag varna för riktigt dålig stämning.
Så nu står det mycket på spel och det var därför också jag skickade ett brev till Elisabeth för att vi ska börja sätta oss ner och skapa ett samlat lag och ett lag för att kunna presentera för väljarna. Vad tycker vi? Vad går vi till val på? Vilka svar vill vi ge till väljarna så att de vet också vad de röstar på?
Fick ett brev i onsdags och vi har inte ens hunnit svara på det, men jag har sagt att vi är inte intresserade av att sitta ner att samarbeta inför valet. Det är helt ointressant.
Nej, men jag tycker att det är väldigt tråkigt att vi inte kan sätta oss ner och prata om de här sakerna som du faktiskt tar upp.
Ja, nej, men som vi kommer att prata om den ekonomiska politiken så står vi så otroligt långt ifrån varandra.
Ja, det här var alltså ett litet utdrag från SVTs Agenda i söndags där Nooshi Dadgostar desperat försökte sträcka ut en hand till Elisabeth Thand Ringqvist i direktsändning och i någon form av, jag vet inte, vad hon tänkte faktiskt riktigt att Elisabeth Thand Ringqvist skulle säga. Men den iskylan hon mötte My, hade hon förväntat sig den?
Jag hoppas det. Annars har hon ju ingen känsla alls för
det var så
vad det
frostigt.
Ligger i läget.
Det var så frostigt.
Det gick inte så bra, det kan man inte säga.
Nej, alltså jag såg på Nooshi Dadgostar att hon liksom spelade nästan lite så här oförstående. Typ, men vi vill ju bara vara med och leka. Varför säger du att inte vi ska få vara med och leka? Vad är problemet? Och då undrar jag, vad är problemet med det? Alltså vad vinner Centern på att vara så otroligt hårdnackade mot Vänsterpartiet? Okej, att de säger så, nej vi vill inte bilda regering med dig. Men det var just den här frosten. Är det så taktiskt?
Alltså jag tror inte bara det handlar om taktik i frosten här. Jag tror också att det finns en väldigt frostig känsla mellan de här två partierna. I alla fall från Centerpartiet. Och de vinner ju på det eftersom de vill ju inte ha en svekdebatt i partiet och de vill inte ha en svekdebatt där deras väljare börjar misstänka att de ska samarbeta med Vänsterpartiet. Alltså Centerpartiet ligger inte heller jättehögt i opinionen. De har också haft ett jättestökigt år bakom sig. De kan inte spela högt spel i det här läget. Alltså de måste spela säkert spel och de är ett borgerligt parti, men de har då en ganska stark ådra av liksom folkrörelseparti, socialliberalism som de nu försöker, vad ska man säga, förstärka och lyfta upp lite extra för att vara förberedda på att man kanske ändå måste samarbeta med Socialdemokraterna. Och det är ju så långt vänsterut som de kan tänka sig.
De har ju ändå fördelen att de är det enda borgerliga partiet som inte samarbetar med Sverigedemokraterna. Det är ju deras unique selling point.
Exakt det. Det som Elisabeth Thand Ringqvist behöver göra är ju att locka över de väljarna från Moderaterna och Liberalerna som ser SD-samarbetet som nu intensifieras som något direkt
ont.
Dåligt och ont. Och de finns ju där. Och hon kommer inte locka över dem genom att ingå ett samarbete med Vänsterpartiet. Då skrämmer hon ju iväg dem. Så att det är en delikat...
Men hon kommer ju behöva samarbeta med Vänsterpartiet om hon ska kunna bilda en regering.
Absolut.
På andra sidan.
Självklart.
Ja. Men på något sätt, förlåt. Men det är att sitta i en regering är det Vänsterpartiet säger. Och då skulle jag ändå säga att det kommer inte att ske. Alltså de kommer inte att sitta i samma regering, Centern och Vänstern.
Nej, det har vi förstått särskilt efter det här i det här mötet i Agenda. Men Nooshi Dadgostar har då till och med skickat ett brev till Thand Ringqvist där hon föreslår ett möte för att initiera ett Håll ihop Sverige-löfte som alltså ska vara någon slags direkt svar på Mohamsons och Håkessons uppgörelse då som heter Sverige-löftet. Ni hajar, håll ihop Sverige, Sverige-löftet, håll ihop Sverige. Mm-mm. Är det här liksom naivt eller smart av Dadgostar? Att ändå visa att så här, men jag har ändå försökt, eller vad är det hon försöker göra?
Jag var ju liksom inne på det lite i händelserna i förväg här tidigare, men jag tror ju som sagt att hon inte har någonting att förlora på det här. Hennes väljare vill att Vänsterpartiet ska sitta i en regering. Men jag tror inte heller att de står och faller med det, utan de vill få genomslag för sin politik. Sen säger ju Nooshi hela tiden att vi är antingen ett oppositionsparti eller ett regeringsparti, precis som Jimmy Åkesson har haft det tonläget. Men för hennes del så tror jag det bara är en fördel att visa att de liksom försöker, även om det kanske inte är genuina försök på det viset.
Och Elisabeth Tandringqvist förlorar ju ingenting på att vara hårdnackat emot. Det är också för att hon vet ju om att möjligheterna för Vänsterpartiet att ta sig in i en regering är noll.
Alltså.
Mycket liten om jag vill vara väldigt generös.
0,1.
Så det finns ju egentligen ingen anledning för Elisabeth Tandringqvist att ge sig in i en diskussion som skulle kunna vara negativ för henne och som är hypotetiskt och som där hon vet om att Socialdemokraterna vill ju absolut inte ha Vänsterpartiet i en regering. Så att de kommer ju också göra allt för att inte behöva få in dem i en regering.
Hon vet att Vänsterpartiet ändå kommer vara inträngda i ett hörn eftersom Vänsterpartiet aldrig vill släppa fram en Kristersson-regering och därför måste gå med på vad de nu måste gå med på, eller?
Ja, lite
men
så.
Lite vänlighet då? Har inte det skadat? Ja, men det var så oerhört frostigt. Det var liksom ingenting så här typ okej, du kommer inte sitta i regering, men tack för ditt brev. Trevligt. Det är klart att det kanske finns ställen där vi kan mötas. Det var ingenting av det.
Men vet du vad? Jag tror inte på det här brevet för jag har sett det.
Jag har inte sett brevet och jag efterlyste.
Ingen vill ju läcka det. Centerpartiet vill inte visa det. Vänsterpartiet vill inte visa det.
Menar du att någon ljuger om brevet?
Nej, men vad är ett brev? Mm. Vad är definitionen av ett brev? Alltså så att jag säger så här. Jag tror inte på det här för de har visat mig det.
Fram med brevet.
Då kanske vi kan ta det här på allvar. Mm. Annars är det här bara ett mejl som har skickats.
Med emojis.
Det är bara så här, ett wingdings-mejl.
Sen kan man ju säga angående Vänsterpartiet i en eventuell regering. För det behöver inte gå så många år tillbaks för att säga samma sak om de ideologiska motpolerna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Nu står vi här.
Precis.
Och de har ingått ett framtida regeringssamarbete i en överenskommelse.
Nu så står att, vi här med ett nytt kapitel i historieböckerna.
Så att, jag skulle ändå säga osvuret är bäst när det gäller alla möjliga regeringskonstellationer.
Ja, men i höst kommer det inte bli.
Nej.
Det var nej, kanske.
Mm, man vet aldrig. Han vill bara inte förlora i någon sån här...
Nej, en betting.
Ja. Nej, precis. Jag har ju verkligen gått runt och efterlyst den här sammankomsten mellan de rödgröna partierna. Alltså en grillkväll på något favoritberg som Magdalena Andersson har i Nacka i solnedgången. Väggkorv till de som vill, givetvis. Men nu börjar även jag inse att chanserna till det här är relativt små. Vi kommer inte få se någon gemensam bild.
Alltså... Jag tror att möjligheten att få se en gemensam grillbild mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet
jo, men
är
det
inte
pratade jag inte om.
Du menar alla fyra?
Jag menar alla fyra.
Ja, nej, det skulle jag säga är noll.
Det
ja.
Blir ingen grillbild.
Nej. Och det, är inte bara, det handlar inte bara om Centerpartiet och Vänsterpartiets schism. Det handlar ju också om Socialdemokraterna. De vill ju inte in i den här...
De hoppas ju fortfarande på Liberalerna, som vi hörde nyss.
Ja.
De hoppas nog helst på 51% om de fick hoppas på någonting. Men,
och det gör ju alla partier som de brukar säga.
Visst. Nej, men jag tror inte heller vi ser någon sån bild innan valet. Och för Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tandringqvist så tror inte jag att det är avgörande heller. Utan det här är inte deras huvudvärk. Det här är Magdalena Anderssons huvudvärk till syvende och sist. Det är hon som är regeringsbildare på den sidan.
Och det är nästan en migränliknande huvudvärk skulle jag vilja säga utan att ha någon form av medicinska förkunskaper.
Det är det och som sagt det är det som var huvudpoängen med den här pressträffen med Kristersson och Åkesson. Det var för att ge Magdalena Andersson mer huvudvärk.
Ja, som en vododocka i presskonferensform. Hörrni, vi måste säga tack för oss. Nu på måndag blir det inget avsnitt av En undran till på grund av Jesus bland annat. Men om exakt en vecka så kommer en runda till ut, precis som vanligt. Så vi hörs då och glad påsk.
Hej då!
Glad påsk!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.